as a new land was being carved out of an untamed frontier.
Just dropped in to see how you boys is doing.
One man, defiantly courageous, stood his ground.
Det ska handla om den sista mohikanen i dagens Vetenskapsradion historia. Och vi får tänka oss nu kanoter på forsande vatten. Vi får tänka oss vildmark i vilda västern. Pilbågar, höftskynken, tomahawker som viner i luften på jakt efter någon inte ont anande vit stackars kolonisatör där i Nordamerika. Det här är lite grann barndomen kanske, Urban. För dig i alla fall.
Och den kommentaren är väl i alla fall en generationsmarkör om något. För jag vet inte om dagens 20-25-åringar lekte indianer, cowboy-indianer om de var små. Men det gjorde ju faktiskt vi.
Ja, eller du.
Ja. Ja, och min pappa, tror jag. En liten ålderskäng. Nej, men jag fick ju ärva min pappas och kanske också min farfars indianböcker och är säkert hårt präglad på dem. För vi gick ju upp i de här små skogsdungarna bredvid radhusområdet och smög på varandra där. Och så fick man liksom bytas av vem som skulle vara cowboy och vem som skulle vara indian.
Vad ville man vara?
Du, det var nog ganska olika.
Båda var lika bra?
Ja, båda var lika häftiga, lika coola. Den ena gruppen hade pistol och den andra gruppen hade, vad heter det, pilbåge.
Just det. Ja. Och så smög hon omkring, som du säger, där någonstans i Göteborgsskogarna.
Vilka barndomsminnen.
Ja, jag var lite mer stormtrooper, kan jag säga. Det var Star Wars var ju stort när jag var liten, så att då var man mer så en rebell i skogarna på Endor kanske, någonting sånt där.
Och sen finns det generationer som har identifierat sig som Pokémon.
Ja, precis. Men jag tänker också att förutom din pappas och farfars indianböcker så var det ju någonting som både du och jag tror jag är liksom uppvuxna med, alla dessa västernserier på svensk television.
Som man bänkade sig och väntade på de här olika som ju, alltså de var väl, hade väl sin storhetstid egentligen före vår tid, alltså det var väl 60-talet och sen 70-talet och 80-talet, sen har de väl lite grann försvunnit. De har väl gått som säger eftermiddagsmatinéer på någon kanal emellanåt möjligtvis.
Alla känner nog ändå igen, vill jag tro, den här. Ja, då var det liksom högtidsstund i veckan när McKayen kom på tv. How the West Was Won, som den heter på engelska. Och så den här. Och jag sjöng gärna till den här. Jag vet inte om det var liksom en sån officiell text. Bröderna Cartwright.
Jo, men det fanns någon svensk barndomsversion.
Ja, Adam Hossloss förstås.
Det jag kommer ihåg från Bröderna Cartwright, det var att när de var utomhus, det var lite så här kaktusar och lite berg i bakgrunden, så hörde man att det ekade av studiomiljön.
Det
blev så
här det skulle vara Nevada, va, som de hade sin ranch där. Ja. Förstås en klassisk Vilda Västern-film eller tv-serie, och den här Lilla huset på prärien, min favorit kanske. Vem var du kär i? Får man fråga en så personlig fråga, Urban?
Det får man göra, men jag var nog lite för gammal för just den här serien. Men däremot så hade jag kompisar, kanske till och med flickvänner, som var svårt förtjusta i just den här Lilla huset på prärien. För de var ju väldigt snällt sådär, balsam för själen.
Ja, men precis. Vilda Västern behövde inte vara så ondskefull eller blodig.
Nej, eller hur? Det var inte så mycket skottlossningar och indianstrider eller indiankrig i den här
serien. Precis. Men alla de här tv-serierna, tänker jag, och böckerna som bland annat du då, Urban, har läst i din barndom, det är nog berättelser och det är lekar som har format vår världsbild också, åtminstone vår bild av den här ädle vilden och av erövringen av Amerika. Och dagens Vetenskapsradion historia, den handlar om den sista mohikanen. Indianboken Framför andra, skriven av James Fenimore Cooper 1826, för exakt 200 år sedan.
Och där kan vi konstatera att redan titeln är ju missvisande. Vadå den sista mohikanen? Det finns väl mohikaner än idag? Vi kanske återkommer till det senare i programmet.
Ja, vi ska ju det, men det är ju ironiskt och tror jag en stor nyhet för många som har läst den här boken eller sett filmadaptionerna av den här boken. Och med anledning av det här jubileet, att boken kom ut för 200 år sedan, så vill vi grotta ner oss i den här berättelsen som innebar startpunkten för en envis fascination för indianhistorier.
They shared an adventure.
It was a war party. That means they're gonna be attacking up and down the frontier.
That took them from the edge of the wilderness.
He saved us. We're alive only because of him. Are those the actions of a criminal?
and into each other's hearts.
Den sista mohikanen, alla kanske inte har läst boken eller sett de olika filmvarianterna av den som finns, men det är alltså berättelsen om Cora och Alice Munro som ska besöka sin pappa George som är överst i ett fort mitt under brinnande krig, och de guidas utav en Huron-indian, Magua, som visar sig vara svekfull. Men de här tjejerna räddas förstås av Hawkeye som är hjälten, den stora hjälten, alltså Nat, han kallas också för Stigfinnaren, och han är kompis med två mohikan-indianer, Chingachgook och Uncas, och så följer deras äventyr i vildmarken sen med kärlek och ond bråd död och ömsom ondskefulla och ömsom ädla vildar. Det här är en himla story, Urban. Den tröttar man inte på.
Nej, det gör man verkligen inte, och det är kanske svårt återigen för de som är lite yngre 2026 att förstå hur stor den här genren faktiskt var. Ja, under 1900-talet, men också innan under 1800-talet. Alla dessa böcker som producerades, alla dessa filmer som kom under 1900-talet, varje vecka, nästan varje kväll på svensk TV.
Precis, och det här är, ja, kanske inte liksom urmodern till alla indianhistorier, men i alla fall den kanske allra viktigaste startpunkten för den här traditionen.
Och jag inser när du berättar, återberättar handlingen här i Sista Mohikanen, att vi missade ju en liten aspekt när vi lekte cowboy-indianer. Ja, men den romantiska aspekten.
Ja,
vi krigar ju bara med varandra. Det var ju inget kramande där.
Nej, okej. Ja, det är ju jätteviktigt förstås i den här berättelsen i alla fall. Men du kanske blir sugen då på att när du tänker på de här mohikanerna ska springa ut i Vita Bergsparken här på Södermalm där vi sitter i vår studio med pilbågen i högsta hugg.
Då tror jag polisen hade kommit. Jag är lite för gammal för det nu, Tobias.
Gunlög Fur är historiker vid Linnéuniversitetet i Växjö och expert på den amerikanska ursprungsbefolkningens historia.
Den grundlägger egentligen en väldig massa föreställningar som sen generationer av människor har burit med sig om Amerikas urfolk. Den boken är inte först med att göra det, men den blir så otroligt betydelsefull för senare generationer. Så många som hänvisar till just den boken. Och det gör ju att det kan vara, för mig som historiker, så är det ju bara jätteintressant.
Och det kan jag ju skriva under på, för jag läste ju min pappas och möjligtvis också min farfars indianböcker när jag var barn.
Ja.
Och jag kände ju direkt, och såg en bild här på omslaget på de här, den sista mohikanerna, de här indianerna, som kapabla människor, äventyrliga, starka, ursprungliga. De hade bara en kniv i skärpet liksom, så klarar de alla utmaningar, var ju den bilden som jag fick som barn. Men ja, vilken bild skulle du säga är det som tecknas av liksom, amerikansk ursprungsbefolkning, indianerna, i de här böckerna?
Ja, det är ju en tudelad bild, och det är det som är det klassiska, att indianerna, urfolken, är antingen barbariska och vilda och farliga, och det finns liksom ingen ände på hur grymt och skräckinjagande och motbjudande de kan vara och bete sig. Det är å ena sidan, och å den andra sidan så är de, just som du beskriver, ädla på utsidan och på insidan, modiga, starka, kloka. Så att den här splittringen då mellan den grymme barbaren och den ädle vilden, den är väldigt genomgående i Coopers böcker.
Gunlög, du som är historiker och har ägnat en stor del av din forskning åt den amerikanska ursprungsbefolkningen. Jag hör ju, du säger ju omväxlande, kallar ursprungsbefolkningen just för detta, men också indianer. Vad ska vi säga egentligen?
Ja, det här är ett jättesvårt diskussionsämne, därför att det engelska ordet, Indians, har blivit otroligt ifrågasatt. Och det tycker jag med rätta, därför att det har framförallt ansetts komma ifrån att Columbus, när han landade på Hispaniola i Karibien 1492, så trodde han att han hade lyckats ta sig runt jordklotet och komma till Indien. Så han kallade dem för indier egentligen, indios. Och sen så fastnade det namnet, och då är det då, har man nu kommit att uppfatta det som att dels är det en felbeteckning. De var uramerikaner, om man nu skulle kalla det för det. Men sen också att det har blivit ett begrepp. Det har blivit också en fantasi som har blivit otroligt seglivad om vad det är för sorts folk som betecknas som indianer. Och därför så är det många idag som vill korrigera det och använda andra begrepp. Det allra bästa skulle jag säga är om man kan använda de namn som folk använder om sig själva. När jag talar som historiker, då använder jag namn på olika folk som de själva, så gott jag kan, de namn de själva använder om sig själva. Som i det här fallet då Delaware, Wyandots eller Hurons, Mohawk, Seneca. Men samlingstermen då för alla folk, en enorm variation av grupper och språkfamiljer och som bebodde hela den nordamerikanska kontinenten. På engelska så använder man inte längre Indians utan istället något annat som Native Americans eller American Indians eller First Americans har jag också sett. I Kanada så talar man om First Nations för att betona att det här också var komplexa samhällen som var självstyrande.
Men oavsett då vad man kallar dem, alltså hur såg situationen ut för de här, ja, som vi säger då, den amerikanska ursprungsbefolkningen, indianerna. Hur såg den ut för dem då när den här romanen utspelar sig under det här kriget, alltså någonstans mitten av 1700-talet?
Mm. Ja, det är fortfarande så att det finns ingen europeisk stat på kontinenten, utan det är ett antal kolonier. Men de är, kan man säga, öar egentligen i ett stort, gigantiskt område där fortfarande så dominerar olika urfolksnationer. Och där finns det olika allianser. Det finns som då har konflikter med varandra, som samarbetar i vissa lägen. Och det som egentligen kan man väl säga som styr hela det här systemet är ett framförallt intresse för handelsutbyte. Men mer och mer så börjar nu då England att vilja kontrollera det här, även bygga bosättningar, permanenta bosättningar. Och där trängs då urfolken längre och längre västerut. Och just när då på 1750-60-talet så har de flesta urfolksnationerna sålt eller tvingats flytta på olika sätt ifrån egentligen östkusten och dragit sig längre västerut. Och många har då, och det har betydit att väldigt många olika nationer har konvergerats, samlats i området söder om de stora sjöarna. Och där blir det då dels en väldigt multikulturell miljö. Den är också med det är stora spänningar längs den här fronten. Det är skärmytslingar som sker hela tiden. De olika urfolken söker då olika sätt att försöka begränsa nu de vita så att de ska inte tränga längre västerut. Så det är en ganska lättantändlig situation. Det är inte alls säkert vid det här tidpunkten vem det är som kommer gå segrande ur de här konflikterna. Take the left fork, reach it by a cave. I'll lead them all.
Och alltså, det är ju så här som jag minns indianfilmer. Så här skulle en indianfilm vara. Svartvitt, lite så här raspiga bildrutor, mm-hmm. Bara vackra skådespelare och äventyr i varje scen.
Ja, det är det ju verkligen. Det här är ju mitt i kanotjakten i Den sista mohikanen från 1936. Så den är ju bra många decennier äldre än den här, kanske mer kända, med Daniel Day-Lewis.
Och i den här scenen så förföljs alltså hjälteparet av flera kanoter med indianer som en efter en blir nedskjutna då ur sina kanoter.
Precis. Och det här sker ju alltså mitt under brinnande sjuårskrig. Ett krig som går till historien som det första världskriget i vissa historiska sammanhang eller inofficiella sammanhang. Det var ett världskrig och som utkämpades på alla kontinenterna, kanske mest i Europa.
Ja, för det var ju det, det vi pratar om nu, det är ju sjuårskriget på den amerikanska kontinenten. Alltså kriget om kolonierna i princip.
Mm, och där det ju heter fransk-indianska kriget i den historieskrivningen framförallt.
Ja. Just det, men många lyssnare kanske tänker på sjuårskriget som det också heter, det europeiska sjuårskriget. Och det är ju samma krig, fast det utspelar sig då samtidigt på den europeiska kontinenten. Det är ju därför man pratar om ett världskrig naturligtvis. Tysk-romerska riket, Ryssland, Frankrike, Sverige var med. Mm. Och på andra sidan så hittar man till exempel då Storbritannien, Hannover och Preussen.
Mm. Ja, precis. Och i svensk historia heter det här svensk-pommerska kriget, någonting sånt där. Och är ganska bortglömt tror jag också. Men den här fransk-indianska delen av sjuårskriget, det handlade alltså om konflikten om herraväldet över Nordamerika mellan åren 1756 och 63. Och vi ska tillbaka till Nordamerika och kanotjakten.
Oof. That was a bit close.
We're not out of it yet. There's a cabin ahead where we can get shelter until sundown.
Men när man läser Coopers bok så får man lite grann intrycket, framför allt om man tittar på huvudpersonen där, Nat, stigfinnaren eller falköga kallas han för också, att han har ju en bakgrund där han liksom i princip är uppvuxen bland den här ursprungsbefolkningen. Han lever rätt mycket som de gör, så att det verkar som att det har varit någon form av nästan blandkultur, och att den europeiska kulturen kanske har tagit upp här lokalt en del av indianernas sätt att leva, eller?
Ja. Så är det. Han är definitivt en sån person som har lite av en mellanställning. Och det fanns det många utav. Både indianer och, eller vad man ska säga, som hade sin huvudsakligen kom ifrån ett urfolkssamhälle. Och vita som hade lärt sig varandras språk, lärt sig också kulturella koder för att kunna medla eller förhandla och vara en slags tolkar emellan. Det fanns ju också väldigt många kolonister som hade kommit ifrån Europa och som för att redan då med en dröm om att kunna bli en självförsörjande bonde och ta upp ett nybygge. Och det blev ganska snabbt så att marken blev dyr i de östra kolonierna eller på östra delarna av kolonierna, och då sökte man sig längre och längre västerut, och där uppstod på det man kallar för gränsen, att the frontier, så uppstod en sån här blandkultur.
Så vad vet vi om vad de europeiska kolonisatörerna och den amerikanska ursprungsbefolkningen, vad vet vi om hur de tänkte och såg på varandra i generella termer?
Jag tror att man kan se, och jag tycker man kan se det många olika typer av skrifter och källor då, som jag skulle kalla det, att det finns flera olika sätt att se på. Om man tar de koloniala centrarna och framförallt kolonialmaktens centrum då i Storbritannien, i England, i kungahuset i England, och de som köpmännen som drev koloniala företag och så. Där hade man en bild. Medan däremot de som lokala officerare och administratörer på plats, hade en annan. Och sannolikt var det väl så från urfolkens håll också. Det sker faktiskt ganska många, men i alla fall en del besök där urfolksrepresentanter reser till Europa, både till Frankrike och till England, och tidigare förstås också mycket till Spanien och Portugal. Och lämnar någon vittnesbörd om vad de tycker. De tycker ju att mycket är konstigt i de samhällen de stöter på där. Men man måste ju lära sig att på något sätt kommunicera med varandra för att överhuvudtaget hantera den här situationen där man lever så nära varandra och är beroende av varandra. Och det är det som att, förmodligen så skulle jag säga att den syn som man hade på varandra 1757 är det väl när den sista mohikanen börjar. Och den som råder när Cooper skriver boken 1826 är ganska olika. Då har de brittiska kolonisterna, kan man säga, vunnit och kan ju då dominera hela, halva kontinenten, inte riktigt, men en stor del av den i alla fall. Och då börjar man då skapa de här bilderna utav vildar och dessutom vildar som utdöende.
Ja, men det är verkligen den bilden vi får i berättelsen här ändå, att det finns goda och onda indianer, om man säger så. Chingachgook till exempel, och hans son Uncas, som är de här sista mohikanerna som det påstås, jämfört med då Magua av Huron-folket som är försupen och verkligen sådär blodtörstig och ondskefull. Så att det fanns uppenbarligen väldigt många olika typer av amerikansk ursprungsbefolkning.
Men om man läser boken så... Det slog jag av det nu, det gjorde jag då inte för massor av år sedan när jag läste den första gången. Men att Cooper blandar och ger ganska sådär generöst när det gäller beteckningar. Så ibland så talar Uncas och Chingachgook Delaware-språket. I en väldigt avgörande scen på slutet så presenteras Uncas som en förlorad... Delaware eller Lenape-hövding. Lenaperna var ju de som mötte svenska kolonister på 1600-talet. De kom att bli kända sen under namnet Delaware. Och sen ibland använder han mohikaner. Men i alla fall, det är lite förvirrande faktiskt. Det är lite svårt att följa. Och det är likadant med Magua. Han är huron hela tiden. Men vilka han är allierad med och vilka han liksom vänder sig till är inte heller självklart.
Ja, vi pratar ju om den sista mohikanen James Fenimore Coopers bok som blev en omedelbar succé, och den översattes redan efter bara något år till svenska och har ju allt sedan dess varit standardläsning för amerikanska skolelever åtminstone. Alltså alla amerikaner har varit tvungna att läsa den här den sista mohikanen sedan åtminstone 100 år tillbaka.
Och även om svenskar då inte har läst just den här boken i samma utsträckning i skolan till exempel då, så har ju den här boken naturligtvis präglat hela den genre av indianböcker som följde på just den här boken, Den sista mohikanen.
Den har haft en enorm betydelse. Jag skulle säga att det går nästan inte att överskatta den. Böckerna slog igenom. Han hade skrivit en hel del innan han skrev Den sista mohikanen, eller Pionjärerna som var den första, eller Nybyggarna kanske den hette. Den har lite olika namn på svenska. De böckerna kom då på tidigt 1820-tal. Och de kom då i en tid när USA hade bildats, Förenta Staterna hade bildats som en nation, frigjort sig ifrån britterna, genomlevt två mycket blodiga krig med britterna, först då frihetskriget på 1770-80-talet och sen så kriget som följde 1812. Och började nu kunde börja liksom konsolidera sig som en ny nation, en annorlunda nation än alla andra, och sökte, kan man säga, sin nationella berättelse. Och där kom då Coopers böcker in som en slags perfekt liksom, anslag som man kan, det både var äventyr och som visar då på ganska en spännande och skrämmande historia. Men sen så, i och med att den också kallas för så, alltså den sista mohikanen, just då att det framgår att Uncas, som han heter, dör på slutet, och med det så dör också hela det folket ut, sägs det. Så är det här en väldigt betydelsefull, kan vi säga, grundlägger en idé om att indianerna tillhör det förflutna, men de finns inte längre kvar. De har dött ut. Och därmed så kan alltså de nya inbyggarna, det vill säga de nya vita amerikanerna, de kan liksom anamma den här historien och göra den till sin. De kan identifiera sig som de vill, eftersom det ju inte längre finns någon kvar då, påstås det, som kan göra motanspråk eller ifrågasätta. Det som följer, alltså den här uppdelningen, som sagt, Cooper är inte först med att göra den här uppdelningen mellan den barbaren och den ädle vilden. Men han exploaterar den och bygger den då upp den i en amerikanskt sammanhang, som sen efterföljande författare i i princip utan undantag använder sig av.
Och den här bilden som du tecknar då, att boken signalerar att nu dör den sista mohikanen, och lite grann bilden att alla indianer skulle egentligen vara borta då redan i början på 1800-talet. Det är ju långt ifrån sant. Och om man tittar på just bokens titel, den sista mohikanen, alltså inte ens vad det gäller det specifika folket, så stämmer väl det? Det finns ju väl kvar mohikaner, ja, än idag?
Precis. Nej, men det finns en forskare i USA som heter Jean O'Brien, och hon har skrivit en bok som heter Firsting and Lasting. Och i den så tittar hon på just det här hur man i lokala bygdehistoriker runt om i New England, alltså i Massachusetts, Rhode Island, Connecticut och de här staterna, Maine, så kan man läsa då om att först så fanns indianerna där, och sen så dör de ut eller flyttar, och det finns hur många sådana här beskrivningar som helst utav den sista indianen som var kvar, och den sista som sen då när hen dör, för det kan vara både en man och en kvinna, så finns det ju egentligen bara en historia utav att det har varit en indiansk bosättning, men ingen komplikation utav att någon nu skulle leva och ha anspråk. Och det är ganska det är oerhört vanligt med det här, den sista. Så mohikanerna finns nu, bor kvar. De tvingas då alltså västerut som alla folk gjorde. Några få, många hundratal, men dock få i relation till hela nationen eller stammen, stannade kvar och liksom gick under jorden i Nya England eller kolonierna längs östkusten, och flyttade längre ut i skogen, försökte gå under radarn så mycket som möjligt. Men de som stora grupper tvingades då västerut, och mohikanerna, de hamnade på ett reservat tillsammans med Ottawa-indianer som i Stockbridge i Wisconsin. Och där finns det fortfarande mohikaner.
Det här är ju läsning som är välbekant för alla amerikanska skolelever. Man har ju läst Coopers berättelse i princip allt sedan dess då, och framförallt i modern tid. Så liksom det är någonting som alla amerikaner idag lär sig eller liksom läser om. Varför är det så, tror du, alltså, att den här fortfarande är så populär och inflytelserik, en berättelse från 1826?
Ja, det är ju spännande, visst är det. Delvis är det därför att Cooper tillsammans med några få andra som Washington Irving och Nathaniel Hawthorne, Henry Melville och senare Mark Twain. Men det är de här tidiga i alla fall. De här är liksom de som etablerar sig som just amerikanska författare. De är inte engelska författare som skriver om Amerika, utan de är födda i Amerika och de skriver, placerar sina berättelser och befolkar sina berättelser med människor från Amerika. Och så de blir del av det som vi nu skulle väl kalla för en amerikansk kanon utav författarskap, som sen då växer och fortsätter så. Så man läser det som en slags historiskt dokument, tror jag, för att visa att det här är liksom historien om vår kultur.
Och för oss som inte är amerikaner då, tycker du ändå att man kanske kan öppna och bläddra den här boken eller se filmen, eller ska man liksom nöja sig med att lyssna på den här för svenska kanske ännu mer ikoniska sången då? Då sa den tappre sista mohikanen. Alltså, vad säger den oss idag?
Ja, men den ska man absolut lyssna till. Men ja, det kan man göra. Jag tycker nog att det växlar ju. Jag minns att när jag såg den senaste filmen, det kommer säkert göras flera gånger, så det var väldigt mycket diskussion om det då, och många som ägnade sig åt att kritisera eller beundra detaljer och detaljarbetet och i den. Det var liksom, det var en ny version verkligen, fast jag såg just när jag tittade på den igen nu att den bygger på en adaptering som gjordes på 30-talet, tror jag. Så ny är den inte, var den inte när den kom. Jag är inte säker på att den har åldrat särskilt bra. Jag tycker att den är, ja, den är ganska fyrkantig tycker jag nu när jag såg den. Så då tycker jag, då kan man läsa boken istället. Den är lika, boken är, det är inte en lugn stund. Den är så actionfylld att det är som James Bond med Daniel Craig i huvudrollen. Sida upp och sida ner utav, det bara händer någonting precis hela tiden, och det är våldsamheter och det är den ena grymheten efter den andra. Så att den jag kan tänka mig, jag är inte litteraturvetare så jag har inte funderat på det på det sättet, men att den säkert har fyllt den funktionen som en slags äventyrsberättelse med liksom så här, väldig fart.
Men hur kommer det sig att Den sista mohikanen blev så omåttligt populär även här i Sverige?
Ja, det är ju inte klokt egentligen att den översattes till svenska 2 år efter att den kom ut på engelska. Eller då fanns den tryckt på svenska. Så det gick väldigt fort. Och det spreds på det här sättet också till andra europeiska språk översatte den. Men sen, det fanns en nyfikenhet på Amerika i Sverige på början av 1800-talet. Sverige hade ju till viss del, eller svenska officerare hade ju faktiskt medverkat i det amerikanska frihetskriget på amerikanernas sida. Så det fanns en slags, fanns några reseskildringar som hade nämnt om Amerika. Men jag tror att det var just nyfikenheten som den anspelade på, eller som lockade. Det började också finnas en tillräckligt stor läsande publik i Sverige. Väldigt många var ju läskunniga. Sverige har ju haft en väldigt, historiskt sett, en väldigt hög andel läskunniga ända sedan 1600-talet. Och så den här blev en sån här, den blev enormt populär. Den lästes sannolikt både som en äventyrsroman och som en historiebok. Det är otaliga referenser till Cooper när sen den stora svenska utvandringen kommer igång. Det är nästan, alltså det är inte alls ovanligt att nästan varenda en som kommenterar första gången de möter urfolken i Nordamerika, så hänvisar de till Cooper. Och så säger de att jag hade förväntat mig det och det och det och det och det. Antingen så får de det bekräftat eller så tycker de att det stämmer inte med vad Cooper har lärt dem. Men det är en enorm genomslagskraft, och sen så trycks den igen i nya upplagor, lite omarbetat, görs såna här serier, den formas om till en ungdomsbokserie. Och sen så kommer den ju då som illustrerad klassiker någon gång på mitten av 1900-talet. Så den har haft ett enormt genomslag för den svenska uppfattningen om urfolken i Amerika.
Ja, för det är ju någonting med det här urfolket i Nordamerika, att det liksom ständigt verkar kittla vår fantasi. Jag vet att jag hörde min pappa berätta, nästan så att jag tröttnade på det, hur han sprang runt och lekte cowboy-indian på Kungsklippan i Stockholm. Jag menar, det har liksom alltid fortsatt att fascinera oss.
Och det är ju inte ensam om det i Sverige. Men jag tänkte att det som var lite, nu när jag läste det igen då, så började jag tänka att det här är lite intressant. Därför att Cooper kommer ju då från New Jersey, han föddes i New Jersey, i trakter där det fanns svenska kolonister på 1600-talet. Och där de som behöll en koppling till Sverige fram till, faktiskt ända fram till sekelskiftet 1800. Sen så kan man säga att sen försvinner då den här kopplingen. Men han skriver om de folken som mötte svenska kolonister på 1600-talet. Som är bekanta då, på 1600-talet var bekanta åtminstone för en del svenskar. Och sen så 70 år senare, på 1870-talet, då plockas den här historien om Nya Sverige upp av svenska amerikaner i Illinois och Minnesota. Och då återupplivar man det här minnet av att ja, vi var ju nära vänner med Lenape-folket en gång i tiden. Och då till exempel så dyker det upp i Minnesota stads tidning en liten notis om att Cooper, han ska ha varit svensk på Mödernet. Det här är ingenting som jag har hittat i, egentligen diskuterat i källorna tidigare, sådär, men man blir nyfiken. Pratade man om det? Kan det vara en koppling att det fanns ett intresse för just Delaware som på något sätt hade levt vidare?
Sist den sista mohikanen i Little Gerards tappning från 1961, och vi hörde Gunnlaug Fuhr, historieprofessor vid Linnéuniversitetet i Växjö. Den här känner man ju igen, Little Gerards den sista mohikanen.
Det var mohikanen. Väl en jättepopulär sång den gången under många år.
Hans kanske största hit tror jag, Little Gerard. Ursprungligen en tysk sång. Som Little Gerard gjorde svensk text till. Och jag tror att ursprungligen så är det nog en berättelse som på något sätt kritiserar resningen av Berlinmuren och sådär. Så den ska nog tolkas väldigt billigt. Men ja, det är ju en superhit i alla fall från 60-talet.
Ja, och för att förvirra både oss och lyssnarna ännu mer så ska vi konstatera också att den sista mohikanen också är en låt eller en kuplett av Carl Gerard. Ja. Inte Little Gerard utan Carl Gerard. För att liksom ställa till det ännu mer. Ur revyn Carl Gerards Indiansommar.
Ni ser i mig den sista mohikanen som har klätt ut sig än en gång. Att roa svensken och amerikanen, en indiansk turistsäsong.
Nå, Carl Gerards Den sista mohikanen, och det Urban får faktiskt vara just den sista mohikanen för den här gången. För nu så är det dags för en lyssnarfråga. Det har ju snackats en del om USA den sista tiden. Har du hängt med på det, Urban?
Det har jag gjort, för det har vi konstaterat i det här programmet att det som händer i USA, i USAs historia, det blir ju väldigt lätt aktuellt även för resten av världen.
Det är ju verkligen det, och jag tror senare i år när USA firar sitt 250-årsjubileum, det har ju redan börjat prata om det också, av hur Trump förbereder det här, då kommer det bli ännu mer ståhej om just amerikansk historia.
Som vi brukar säga, vi får väl anledning att återkomma till det också framöver då, misstänker jag.
Verkligen. Men vi har fått en lyssnarfråga ifrån Mats Larsson på Södermalm i Stockholm, och han undrar hur det kommer sig att Sverige och USA strider tillsammans under det så kallade barbareskkriget i början av 1800-talet. Vad var det här för krig som man ju aldrig har hört talas om? Och det vet förstås historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison.
Ja, det här är mycket riktigt krig som du nästan aldrig hört talas om. Det dyker inte upp i våra historieböcker, eftersom vi har vår historiska kanon på att det är Ryssland och Danmark vi slåss mot. Och så allt annat som är lite exotiskt, det är så väldigt lätt att bara hoppa över, för det blir svårt att relatera till varför. Men åker du tillbaka till 1700-1800-tal med dåvarande utrikeshandelsperspektiv, då är Nordafrika busen på planeten. Det tyckte alla, utom nordafrikanerna då. För då har vi stater som ägnar sig åt det vi idag skulle kalla statsterrorism, organiserad sån. Man hade sjörövarflottor och sjörövarkaptener som var länkade till regimerna i Tunis, Tripoli, Alger och Marokko, som åker runt och plundrar framförallt sjöfart, vanlig civil sjöfart, tar besättningarna, försätter dem i slaveri och kräver sedan att hemlandet betalar lösen. Man kan motverka det genom att upprätta ett konsulat i Alger eller Tripoli eller Rabat och försöka ha något avtal om att de får inte ta oss. Vi kan ha särskilda skyddspass som vi visar upp. Många sådana här tillverkas, och så kan man köpa ett sånt och visa upp det när man blir bordad av någon korsar, alltså en sån här barbaresk stats sjörövare. Så det här är big business i Nordafrika. Men det leder ju också till missbruk. Det leder till att man höjer avgifterna, bryter avtalen, och vi har inte så pass många välbestyckade handelssjöfartsskepp att vi klarar av det här, utan då måste du ha bestyckade krigsskepp också för att sätta press på de här nordafrikanerna att de slutar med det här överfallen. Och det här är ett återkommande oroselement i europeisk diplomatisk kultur i Medelhavsvärlden. Det här är något som man bråkar om från 1500-talets slut långt in till mitten av 1800-talet. Det är först när fransmännen tar Algeriet egentligen nu på 1830-talet som det här upphör. Och där kommer små killar som Sverige och USA in i bilden. USA var då en liten nation, nybildad, hade en handelsflotta men hade inte starka krigsflottor som man kunde sätta in. Sverige var också en liten nation. Samma sak där, vi kan inte utpressa de här nordafrikanerna lika mycket som fransmännen, holländarna och engelsmännen. Utan vi är tvungna att stå där med mössan i hand och vi riskerar alltid att bli överkörda. Det här triggar fram ett flertal krigssituationer. Det är inte bara ett krig, det är flera väpnade sammanstötningar. Men det berömda kriget som alluderas till i frågan, det äger rum 1802 och framåt. Och då gäller det Libyen. Tripoli, huvudstaden i dagens Libyen, har då börjat idka stor utpressning mot småkillarna, alltså USA, Sverige, Neapel och andra länder. Pashan av Tripoli, han kräver 1801 att den nytillträdda amerikanska presidenten Thomas Jefferson betalar $225,000 i tribut, och det var en oerhörd summa. Jefferson, han har hela tiden varit emot att man ska betala sådana här tributer överhuvudtaget, så han vägrar med följd att Tripoli förklarar krig mot USA. Man vet då att, eller man tror sig veta att det här är riskfritt. Amerikanerna har inga flottstyrkor på Medelhavet. Vi kan ta deras handelssjöfart, konfiskera allt. Första regelrätta drabbningen, det är den 1 augusti samma år, då faktiskt amerikanerna besegrar ett tripolitanskt skepp. Äran av att ha segrat det här, det går till ett skepp som har det intressanta namnet, och alla science fiction-nördar kommer hoppa till nu, USS Enterprise. Gustav den fjärde Adolfs Sverige ställer sig nu öppet på USAs sida. Ja, vi har fått amerikanerna med, nu ska vi se till att vi slipper betala också. Där var vi tillfället då Sverige ännu inte var indraget i Napoleonkrigen. Svenska regeringen är lika sura på libyerna som amerikanerna, så vi går ihop i en svensk-amerikansk allians för att fortsätta i USS Enterprises fotspår dit till Nordafrika, where no man has gone before. Så 1802 angriper svenska amerikaner tillsammans Tripoli. Men det visar sig att libyerna har räknat rätt. Svenska amerikaner är inga stora flottnationer. Motståndet är för starkt. Vi blir besegrade, tvingas dra oss tillbaka, och redan i oktober samma år har Sverige fått nog och sluter fred på mycket ofördelaktiga villkor. Libyen har alltså besegrat Sverige i krig. Vi fick betala en mycket hög tribut och vi fick stora ljudliga ovänner på andra sidan Atlanten. För i USA tycker man att det här var att Sverige fegade ut. USA väljer att fortsätta kriget, bygger upp en flotta, skickar ännu fler fartyg, och 1803 då erövrade USS Philadelphia, erövrades av Tripolis folk, och kanonerna kommer rast i bruk. Så jänkarna får jätteproblem. Påföljande år så skickar amerikanerna marinkårssoldater, den här speciella landstigningstruppen under Stephen Decatur, i en attack. Du kan sätta det i brand, och när man sen går till bara attack mot Tripoli har man ännu mindre framgång. Och så här håller kriget på fram och tillbaka. Det slutar dock med seger för USA 1805. 8 marinkårssoldater, 500 legosoldater genomför en lyckad ökenmarsch rakt in till Derna i nuvarande Libyen, där man tvingar Pashan att sluta fred. Och den här segern, det är alltså USAs första seger som självständig nation, ledde till att man inkluderade den här segern i Libyen, segern över Tripoli, i marinkårens officiella hymn, Marines Hymn, där man sjunger From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. Och shores of Tripoli, det är då segern över Libyen, 1800-talets barbareskrig. Men Sverige fegade alltså ut efter några månader.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet. Mycket amerikansk historia i dagens program, Urban.
Och libysk, det var väl lite, lite otippat det, att Sverige har förlorat ett krig mot Libyen.
Ja, och att USA vann. Och att det är deras liksom första seger i utlandet, tror jag inte många som vet.
Nej.
Och med det så tackar vi, Urban Bystadius och jag, Tobias Svanlid, för oss. Vi hörs snart igen.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.